A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Är vi igång?
Det var vi. Med besked.
Hej, hej! Hallå! Okej.
Okay. Ja, du tänkte
du att vi gör det där. På Ångestpodden avsnitt 268.
Ja, det gör du ju.
Du lyssnar mitt i rep.
Ja, det kan man lugnt säga. Alltså, nu är vi inne i en ny fas.
Nej, men alltså vi är ju så nära repetitioner. Eller vi är ju inte nära repetitioner, vi är ju till och med i repetitioner. Vi är däremot väldigt, väldigt nära premiär.
Yes, alltså av Ångestpodden en kväll på Skala. Den 21 mars, alltså nästa lördag.
Ja, och den 27 mars kommer vi till Lund. Den 1 april kommer vi som ett litet skämt till Göteborg.
Nej, inte som ett skämt. Jag skulle säga då kommer vi fan som två riktiga jävla proffs.
Ja, absolut.
För nu när jag är här mitt i repet, för några veckor sedan mådde jag ju lite piss. Ja. Men nu när jag är här och känner att det närmar sig så känner jag ändå att jag är såklart jättenervös men också sjukligt taggad på att visa resultatet.
Ja, men jag är faktiskt lite impad över oss redan.
Ja, jag med. Att vi liksom har styrt det här skeppet.
Ja, och jag är väldigt glad att vi har med oss några som sponsorer både till vår show och här i podden. Yes. Nämligen Hemmakväll.
Nej men alltså, fantastiska Hemmakväll vill jag säga. Ja. Och Hemmakväll kommer ju vara med på ett litet sätt i showen. Mm. Inte i showen, ja ni får se. Jag tänkte först att vi skulle berätta på vilket sätt de är med i showen. Men nej, jag känner samtidigt att det ska vara lite VIP för er som är där.
Alltså, ni kommer bli liksom well treated,
oh,
om jag säger så.
Yes.
Men du vet, vill du veta en annan väldigt kul sak?
Ja.
Det är att påsken redan har flyttat in på Hemmakväll.
Och det gör mig så glad för. Så påsken är det ultimata vårtecknet för
jag
mig.
Vet.
Det har alltid varit så.
Ja, men också att äta godis på påsken.
Ja, oj, 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 oj.
Nej men du, och jag tycker faktiskt det är väldigt, väldigt viktigt. Det är en sak som jag vill lägga lite mer fokus på idag. Det är hur jäkla grymma Hemmakväll är på att hantera sitt godis.
Ja.
Vi har ju sett hela processen.
Vi har varit med i en vändning.
Ja, alltså, och det är en hel vetenskap.
Yes.
Det är vändning, det är silning. Godiset, det kontrolleras hela tiden för att det ska vara tippelitopp.
Yes. Och dessutom så har ju Hemmakväll inget lock på sina godisburkar när man kommer in i butiken liksom. Och det är för att minimera risken att folk ska börja plocka godiset med händerna liksom. För det är mycket lättare hänt om det liksom först är ett lock över godiset.
Vet du vad jag vågar säga? Sticker ut hakan lite här. Men jag vågar säga att Hemmakväll har den bästa hanteringen av lösgodis som finns.
Vet du vad jag skulle säga då?
Nej.
Om jag skulle jobba på Livsmedelsverket och komma in i en hemmakvällsbutik, då hade jag blivit jävligt stolt.
Ja, men jag hade blivit impad.
Jag hade stått och bara jättebra och bara klappat den.
5 poäng, MVG, 10 av 10.
Yes.
Ja. Så jag vill bara säga så här, om man vill känna att så här, jag vill ha lösgodis av högsta kvalitet, ja, då är valet enkelt. Då går man till Hemmakväll.
Och jag vill bara poängtera och slå ett slag. Just nu i lösvikten finns det 2 utmarkerade ångestpoddens favoriter. Jag säger bara så här, plocka dem nästa gång ni ska köpa lösgodis, men ni kommer inte ångra er.
Ni kan tacka oss sen.
Ja, verkligen.
Vi tackar Hemmakväll. Och idag är det ju dags för en typ av avsnitt som kommer vara lite återkommande nu i podden.
Yes, och som vi verkligen har sett fram emot att göra. Och det är nämligen att ta upp olika former av terapier, alltså olika terapiformer.
Precis. Jag kände ju faktiskt att jag har nog sämre koll på de olika än vad jag trodde.
Ja, det finns ju väldigt många olika som jag inte ens har hört talas om, to be honest. Men det vi ska ta upp idag är jag ju mycket bekant med.
Ja, det är nämligen KBT, kognitiv beteendeterapi. Kognitiv beteendeterapi, det är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi.
Yes, och det här gör vi tillsammans med en KBT-expert skulle jag vilja säga.
Ett proffs.
Bengt E. Westling har vi med oss idag. Han är docent i klinisk psykologi, legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi, legitimerad psykoterapeut och psykoterapihandledare inom då KBT. Och han är också lärare på Uppsala universitet.
Nej, men listan är lång.
Ja.
Och jag kan säga så här, det här avsnittet är så informativt.
Yes.
Det är inte klokt.
Och liksom du har ju, det kändes så naturligt att börja med KBT eftersom du själv har gått till KBT.
3 omgångar.
Precis.
Vet du vad vi gör?
Yes.
Vi rullar intervjun med Bengt E. Westling om KBT.
Varsågoda! Hej Bengt och välkommen till Ångestpodden.
Ja, men tack så mycket för möjligheten att få komma till er.
Ja, det känns väldigt bra kul. Till det här.
Mm. Jag tycker med det. Jag älskar när vi liksom har profession här, Sofie.
Ja.
Ja.
Men berätta, vem är du?
Ja, vem är jag? Jag är en psykolog som har jobbat massa år i Uppsala, kommer ursprungligen från Norrland. Men bor i Täby sedan 3-4 år tillbaka. Jobbar dels på institutionen för psykologi i Uppsala som programansvarig för psykoterapeutprogrammet, tidigare psykologprogrammet. Och har vid sidan av det privatpraktik, utbildning, handledning och patientarbete och så.
Mm. Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ja, jag tänker väl på en fruktansvärt obehaglig upplevelse men samtidigt helt ofarlig.
Mm. Det är alltid viktigt att säga.
Ja.
Men som sagt, idag ska vi ju prata om KBT.
Ja.
Och om vi bara säger vilken ände ska vi börja i? Men vi tänker, vad är KBT?
Det finns väl långa och korta definitioner på det. Men jag kan väl börja med kanske någon kort definition och att vi eventuellt utvecklar mer. Men,
ja, men feel free, du kan utveckla vad du vill.
Ja, men det är vad man kallar en evidensbaserad psykoterapiform för det första. Då, som har väldigt starkt stöd för de olika metoderna som ryms inom det här. Då. Och i början var ju det här en väldigt, väldigt liten rebellrörelse egentligen mot den psykodynamiska terapin.
Mm.
Men den har vuxit mer och mer och är väl idag det dominerande paradigmet inom psykoterapi och det som de flesta arbetar med och utbildar sig i.
Mm.
Och ja, ett väldigt grundläggande antagande som man utgår ifrån, själva basen på något sätt, och det är ju att det är inte händelserna i sig utan våra tolkningar av dem som leder till olika emotionella responser, ångest till exempel då, och att de här tankarna också kan leda till mindre lyckade beteenden vissa gånger.
Mm.
Det är väl själva kärnan då. Och ja, det finns ju en rad anpassningar av den här terapiformen för olika tillstånd, och så jobbar man med depression och så jobbar man med panikångest och jobbar man med generaliserad ångest och så vidare.
Mm, mm.
Men vem uppfann KBT då och liksom när och hur kom man ens på den här idén?
Man kan väl säga att upphovsmannen är en psykiater vid namn Aaron T. Beck, eller i varje fall en av de stora upphovsmännen. Det finns andra stora såna här förgrundsgestalter som Albert Ellis också då.
Just det.
Men Aaron Tibbeck uppfann kognitiv terapi och var en stor företrädare för kognitiv terapi. Och det kom väl lite efter beteendeterapin då, för det hade funnits beteendeterapi under många år, men man tyckte att vi fixar många problem, men inte riktigt alla fixar vi.
Mm.
Och vad kan det vara vi missar då? Ja, är det patientens kognitioner som har gett för lite uppmärksamhet? Så då kom det en väldigt stark våg där med kognitiv terapi, om man tittar på patienternas kognitioner. Men sen börjar man fundera, ja, men var det dumt att slänga ut hela beteendeterapin? Kanske de hade vissa viktiga saker också. Mm-hmm. Ska vi ta integrera det här då?
Mm.
Beteendeterapi och kognitiv terapi till kognitiv beteendeterapi.
Mm.
Och ja, det visar ju sig vara ett lyckokast då, verkligen. Och när man liksom slår samman saker så här då, som kognitiv terapi och beteendeterapi, så brukar det ju diskuteras vem vann slaget.
Mm.
Och där kan man väl säga, jag tycker att beteendeterapin vann slaget väldigt mycket vad gäller metoder.
Ah.
Men vad gäller den teoretiska inramningen, där vann kognitiv terapi slaget.
Ah.
Så att väldigt, väldigt mycket klassiska beteendeterapeutiska metoder, men de tillämpas lite annorlunda inom kognitiv beteendeterapi än de gjordes i beteendeterapi. Om vi tar till exempel exponering, att man gradvis utsätter sig för saker. I den tidiga beteendeterapin, då var det väldigt mycket man skulle avbetingas och man skulle utsläcka de betingade ångestreaktionerna, och rationalen för exponering, det var mycket gå in i situationen och stanna där till ångesten har klingat av.
Mm. Ah.
Nu inom kognitiv beteendeterapi är rationalen mera gå in i situationen och ta reda på vad du behöver ta reda på, och när du har tagit reda på det, då kan du lämna situationen.
Mm.
Och då syftar det mera inte till avbetingning utan till kognitiv balansering, kognitiv omvärdering.
Mm.
Och det kan ju vara många saker man vill ta reda på. Är det så att jag svimmar i den här situationen? Nej, det gjorde jag inte, nu vet jag det. Och då kan jag lämna situationen då, till exempel. Då.
Mm. Mm. Men vad menas med en kognition?
Ja, det är ett väldigt, väldigt vitt begrepp då. Men vad man i kognitiv terapi tittar på för kognitioner kanske mest då, även andra typer av kognitioner, men det är vad man kallar negativa automatiska tankar.
Mm.
Plötsliga, oreflekterade, automatiserade tankar som man inte väljer att tänka, utan de bara slår emot en.
Mm. Men som man tror verkligen är sanningen.
Exakt, ja. När jag föreläser, då brukar jag säga så här till studenterna, nu talar jag om det här så nu blir ingen hemlis längre. Men någonting med att när man haft någon timme så här föreläsning, okej, vi ska ta rast här nu, men efter rasten så ska en av er få komma ner och göra ett oförberett rollspel med mig då, som de andra får titta på. Ni kommer att få lite instruktioner av mig då, som ni kan läsa på i pausen, den jag väljer. Få se nu vilken jag ska välja här. Och så tittar jag ut över podiet och då ser jag att det, ja, nu ser man inte det här i podden, men alla böjer ner huvudet så här.
Ja. Och det är ett klassiskt säkerhetsbeteende. Ingen vill få kontakt
med dig. Och man frågar, okej, jag vet inte vad ni tänkte, men jag såg att ni blev röd i ansiktet och jag såg att ni böjde ner era huvuden. Vad tänkte ni som gjorde att ni gjorde så?
Mm.
Och då kanske de räcker upp handen och säger, oj, tänk om man väljer mig, och då kommer jag göra bort mig för hela klassen, vi som precis har börjat, och vilken start jag får då. Och det är en negativ automatisk tanke då som leder till den här känslomässiga reaktionen, plus säkerhetsbeteendet, undvikande beteende. Tittar jag ner, då väljer han inte mig.
Exakt. Ja. Ja, men jag tänker, jag har gått mycket KBT, både för panikångest och för min GAD.
Ja.
Och just alltså, när jag förstod första gången de här negativa tankarna. Mm. Alltså jag var inte medveten ens om att jag hade dem då.
Nej.
Eller, och mina säkerhetsbeteenden, bara ta reda på, ja, men vad gör jag exempelvis om jag får en ångestattack på en middag? Men jag går alltid på toa för att jag tror att jag ska svimma på middagen, eller jag tror att alla ska skratta åt mig. Och att också liksom lägga märke till det här, det tycker jag är så häftigt, att göra den resan i sig själv.
Mm. Absolut.
Faktiskt.
Ja. Ja.
Mm. Men alltså, du sa ju det lite innan att i början så sågs KBT som liksom en rebellrörelse.
Mm.
Alltså, hade det någonting att göra med att, alltså, var det några som inte var nöjda med den psykodynamiska terapin, eller tänkte man så här att ah, men vi måste hitta bättre lösningar eller enklare, eller liksom hur?
Ja, det fanns väldigt stort missnöje med psykodynamisk terapi där, och missnöjet var väl stort kring att, ja men vet ni att det här fungerar? Då har ni testat de här metoderna ni jobbar med, och vi måste ju göra en mer vetenskaplig psykoterapi där vi verkligen undersöker, fungerar de här metoderna? Och jag har ett stort hat mot beteendeterapin kan man väl säga egentligen som kom då då. Och ja, det var väldigt, väldigt tufft där i början och på något sätt väldigt ifrågasatt och så. Och jag kommer ihåg när jag kom ut på mitt första jobb till exempel som ung psykolog på psykiatriska kliniken i Västerås. Och som ung entusiast då, då så när det drogs en patient med svårt tvångssyndrom på ronden, så sa jag, men den där patienten skulle jag kunna tänka mig att jobba med. Det finns någonting inom beteendeterapin som heter exponering och responsprevention, att man utsätter patienten för det som triggar de här eller tvångshandlingarna och man avstår från att göra dem. Men då tittade den äldre överläkaren på mig då. En sak ska du veta, Bengt, när du jobbar på den här kliniken. Metoder som grundar sig på en sån människosyn arbetar vi inte med här. Har du förstått det nu? Ja.
Oj.
Så det var lite av det klimatet på något sätt. Då.
Ja.
Och man kan kanske till viss del förstå kritiken mot den tidiga beteendeterapin också på något sätt. Då, att det fanns kanske inte så välutvecklade metoder, vissa som kan ifrågasättas. Men det där hänger hos vissa kvar när man nu pratar om kognitiv beteendeterapi också. Då. Mm. Den kritiken som riktades mot den tidiga beteendeterapin på något sätt.
Men när kom egentligen KBT? Alltså när pratar vi i tid liksom?
Om man säger beteendeterapi 1950-1970. Kognitiv terapi 1970-1985. Och sen från 1986 och framåt den här integreringen kognitiv beteendeterapi. Då. Mm.
Det är ju så är liksom nytt. Alltså jag menar, jag tror att om man lyssnar så kanske man tänker så här, ja men tidigt 1900-tal. Alltså så här, nästan. Att det ändå är liksom så pass nytt.
Mm. Exakt, ja. Om man då tänker att 1986 började de första teoretiska modellerna och förklaringsmodellerna komma, och det betyder ju att innan det verkligen var spritt så tog det ännu längre tid. Då.
Ja, såklart.
Ja.
Men KBT handlar ju alltså om att liksom utsätta sig för saker som då triggar de här ångesten man har egentligen. Mm. Men är det alltid bra att utsätta sig för saker, eller kan det ibland ge motsatt effekt?
Det är svårt att säga att det är alltid. Det finns säkert något undantag då, men rent spontant har jag svårt att se att det skulle kunna ge någon motsatt effekt på något sätt då. Utan ja, ångesten är ju helt ofarlig på något sätt då.
Men liksom, vilka är då de vanligaste KBT-metoderna vid ångest?
Man kan väl säga att man först alltid vid ångest ger patienterna någon typ av psykoedukation.
Och vad är det?
Och då är det information, utbildning om dels det här ångestsyndromet du har. Vad är det för någonting? Och vad är KBT för någonting? Och sen att man börjar med vad man kallar kognitiva interventioner och sen går över till beteendeinterventioner. Men med kognitiva interventioner så menar man att man genom diskussioner, verbalt resonerande, får patienten att fundera över, är det sätt jag tänker på rätt, eller kan man se det här på något annat sätt då? Oxford, engelskan uttrycker det så snyggt: introducing some cognitive doubt. Jag tycker det låter så underbart. Men ungefär på svenska, få in lite grus i maskineriet då.
Ja, exakt. Ja.
Och om jag tar ett exempel med mig själv till exempel. Okej, Lisa, men en sak som du tror kan hända i de här situationerna, det är att du ska svimma när du får de här panikattackerna. Ja. Har det hänt någon gång att du har svimmat i de här situationerna då? Nej, det har det inte gjort, eller nej. Nej. Men vad är det som du känner då som får dig att tro att du ska svimma? Ja, du känner yrsel, svettningar och väldigt, väldigt mycket hjärtklappning känner du, och skakningar i kroppen, men väldigt mycket hjärtklappningar. Ja. Vet du vad som behövs för att svimma? Ja, det behövs ett sänkt blodtryck, ja. Vad tror du händer med ditt blodtryck när du får den här fruktansvärda hjärtklappningen? Ja, det går upp, ja. Men nu blir jag lite konfunderad, Lisa. Du säger att för att svimma så krävs det ett sänkt blodtryck och du får kraftig hjärtklappning och därmed höjt blodtryck i de här situationerna. Hur är det då möjligt att du kan svimma i de här situationerna? Ja, men jag stoppar där då. Men vad jag gjorde i hela den där dialogen med mig själv, det var att ställa frågor.
Precis.
Frågor som får patienten att reflektera och fundera. Och nu kanske jag drog ihop någonting som sker lite längre tid då, men på det sättet. Och kan det göra då att man har fått in lite grus i maskineriet så patienten funderar över kan det vara så där? Vågar jag undersöka i verkliga livet det här som vi pratar om nu då?
Mm.
Och då går man över till mer upplevelsemässigt lärande då.
Men det kan ju också vara så att om vi tar Lisa då som ett exempel här, om hon faktiskt hade svimmat i en situation som hon måste utsätta sig för igen och därför då är rädd att hon ska svimma igen.
Mm.
Alltså hur ska man då ställa frågorna för att hon ska våga?
Mm. Ja, många patienter kommer och säger, ja men jag har faktiskt svimmat.
Mm.
Jag svimmade.
Mm.
Jaha, har du det? Berätta hur det gick till då. Ja, jag var på järnvägsperrongen där och så blev jag jättedyr och så var jag tvungen att sätta mig. Ja, men okej, jag tyckte att du sa att du hade svimmat. Ja, jag menar, jag har ju svimmat om jag inte har satt mig.
Mm.
Och, och den enda patientgrupp egentligen som svimmar utav ångestpatienterna, det är patienter med blod- och injektionsfobi, men de faller som käglor.
Ja.
Men annars har man tagit till exempel panikångestpatienter som har varit rädd för att svimma. Och så, nu tar vi den här gruppen på 50 patienter och man har gjort det i forskningen. Nu försöker vi göra allt för att få dem att svimma.
Mm.
Och de svimmar?
De svimmar inte.
Nej.
Och därmed är det inte sagt att aldrig kan hända, men sannolikheten är väldigt, väldigt liten. Då.
Mm.
Men vad man tittar på egentligen med de här kognitiva interventionerna, det är väl två saker. Dels hur sannolikt är det här att det ska inträffa, men också hur allvarligt det är om det inträffar.
Precis.
Och att man också kan titta, och om du skulle svimma, och finns det ett liv efter svimningen också? Eller tar det slut där?
Precis. Vad är det bästa som skulle kunna hända om nu det här händer?
Gud, vad jag också höll på mycket med det, alltså just med min panikångest. Mm. Att säga. Jag var så rädd att någon skulle se att jag svettades på en middag. Och jag minns det när min psykolog sa då till mig den gången, men om någon ser att du svettas på en middag, alltså ditt liv är ju inte, och jag bara så, nej okej, mitt liv är faktiskt inte slut då liksom.
Nej.
Det är ju inte lika med att då ta det slut, alltså.
Nej.
Ja, men precis.
Men att man liksom har byggt upp känslor kring det som om det vore fallet.
Ja, absolut. Ja.
Ja.
Och man går nog mer och mer mot inom KBT, tror jag, att titta mer och mer på hur allvarligt det är det.
Ja.
Mm.
Och i synnerhet om det är mer socialt relaterade läsor, att man är rädd för att göra bort sig, skämma ut sig. Då. Om jag får ta ett exempel igen då, från ett annat område än panikångest. Om jag tar till exempel, vad ska vi ta? Social ångest.
Mm.
En man som är rädd för att rodna.
Mm.
30-årig man, före detta framgångsrik idrottare.
Mm.
Bra utbildning nu, arbetar. Men han får i olika sociala situationer en kraftig rodnad.
Mm.
Och som han sa till exempel till mig då, men, nej, men det är helt kört för mig att träffa en tjej. Vadå, gå på en dejt liksom? Hallå, herr Tomat liksom. Det,
hon går, springer
iväg på toaletten i pausen och så kommer hon inte tillbaka.
Mm.
Ja. Och där såg han då väldigt allvarligt på rodnaden. Och då rodnar han mycket.
Exakt.
Ja. Låg acceptans för rodnad, mycket rodnad. Hög acceptans för rodnad, liten rodnad.
Exakt.
Men vad vi gjorde där, det var att göra ett så kallat beteendeexperiment, ett väldigt vanligt arbetssätt inom KBT där man till exempel kan göra små opinionsundersökningar.
Mm.
Att vi frågade, jag frågade ett 50-tal kvinnor i hans ålder, om du är med en man på en dejt och han rodnar, hur pass mycket påverkar det ditt intresse för dejt nummer två med den mannen? Och vad blev svaren? Ja, de blev ungefär så här då, att oh, men vad gulligt.
Ja, det var det jag tänkte.
Jag tänkte också det.
Vad gulligt.
Ja.
Eller typ, han är lite påverkad av mig. Spännande.
Ja, precis. Så hade man ju tagit det. Så här, vad gud. Alltså, man hade ju tagit det snarare som en komplimang.
Ja,
liksom.
Ja, och vissa fick nästan lite moderkänslor. Men utav de här 50 så var det väl kanske 4 stycken som skrev, men gud vad osexigt, honom vill jag inte träffa igen.
Mm.
Men då finns det ju väldigt många kvar då, då finns det 46
exakt
kvar då, va?
Ja.
Och med de här typen av experiment, vad händer då? Jo, så hans acceptans för rodnad ökar. Mm. Och då rodnar han mindre då.
Mm. Alltså det låter så enkelt ändå när man hör det. Så här, varför kan man inte bara applicera det i verkliga livet? Ja. Det är enkelt. Men hur länge brukar man behöva gå i KBT för att bli hjälpt?
Ja, det beror ju alldeles på vilka typer av problem det är. Då är det en specifik fobi, så kan det räcka att man har några bedömningssamtal, sen kanske träffas intensivt 3-4 timmar och sen någon uppföljning.
Mm.
Då kan det gå väldigt snabbt då.
Alltså typ så här, om man har spindelfobi.
Exakt,
eller typ.
Mm. Ja, exakt. Spindelfobi, råttfobi eller kofobi eller vad det nu kan vara.
Åh gud, ja.
Mm.
Så jag är 3-4 timmar bort från att bli av med min spindelfobi egentligen.
Ja,
ja, precis.
Ja.
Det är oftast, många tycker det är rent magiskt att de kanske står ute i väntrummet och vägrar att gå in när ormen är där. Och sen efter några timmar så har de den runt halsen. Den slingrar runt den.
Ja.
Men om man tar andra typer av ångesttillstånd, så en vanlig behandlingslängd är väl kanske någonstans 12 sessioner någonting då. Ibland 10, ibland 15.
Mm.
Men sen kan det ju också vara att man arbetar med KBT med väldigt djup depression, det finns personlighetsproblematik tillsammans och alkoholism och ja, multiproblematik. Då kanske man behöver 50 sessioner över ett år. Precis. Eller ett och ett halvt år, så att det varierar ju väldigt då.
Mm. Mm.
Ja. Men vad skulle du säga att det finns typ för myter eller så här missuppfattningar om KBT?
Ja, myter om KBT, det finns väl en hel del då, men en myt kanske kan vara att ja, men det är någon ytlig symptombehandling som inte går till djupet med besvären verkligen.
Mm.
Och då kommer de bara att komma tillbaka. Och ja, i den tidiga beteendeterapin kanske man i vissa fall, inte alla, kunde tänka i de termerna. Då, men definitivt inte med kognitiv beteendeterapi. Utan dels tittar man bakåt för att få en förståelse av problematiken, men också att man försöker angripa de mekanismer som driver problematiken.
Mm.
Om vi tar till exempel, vad ska vi ta? Generaliserad ångest.
Mm.
Så den mekanism som man driver där, eller arbetar mycket med där, det är att patienterna kan ha till exempel positiva antaganden om oro.
Jag bara, ja.
Oro är väldigt bra, för det driver mig att plugga hårdare.
Och exakt.
Om jag oroar mig för mina barn, då ser jag faror väldigt tidigt och precis, hinner intervenera. Och alltid när jag oroar mig, det oroar mig får aldrig inträffa.
Exakt.
Så att jag oroar mig förebygger att det ska hända. Och då är det ju mycket att man försöker på olika sätt angripa den mekanismen som man menar är själva roten. Då.
Mm.
Men skulle man bara köra en avslappningsbehandling eller någonting, då menar jag, det skulle man kunna se som en symptombehandling egentligen. Då, för det är inte det som är själva kärnan till det hela.
Mm.
Och vad man ser också, vilken mekanism man kan angripa vid GHD till exempel, det är att patienterna har en uttalad intolerans för osäkerhet. Och man tycker att osäkerhet är fruktansvärt.
Ja.
Jag måste göra allt jag kan för att bli av med min osäkerhet.
Mm.
Om man då till exempel gör det, om man ska åka ut till Arlanda, då åker man flera timmar innan så man vet att man säkert ska hinna med planet eller läser på massa gånger.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Om man ska till min mottagning så provåker man några gånger först så att man vet att man ska hitta dit till exempel. Mm. Och många gånger att man också undviker det. Man säger, men är jag helt säker på att jag klarar det jobbet? Nej, det är jag inte. Nej, men det är bäst jag håller mig vid det här jobbet istället. Då. Och vad man i behandlingen gör där, det är lite grann att man gör tvärt emot vad de har gjort. De har försökt hantera den helt toleransen med osäkerhet genom att öka säkerheten.
Ja.
Men vad man gör i behandlingen mycket, det är att man istället ökar toleransen för osäkerhet.
Ja, precis.
Mm. Genom att okej, kan du packa resväskan när du ska till Arlanda på morgonen innan då? Eller någonting och sånt där. Och det menar jag, det är att man angriper mekanismen då. Så det kan ju vara en sån här missuppfattning eller myt.
Mm.
En annan myt kanske kan vara att man bortser från det förflutna. Man arbetar ju bara här och nu och man bortser från det förflutna. Och man gör ju alltid en tillbakablick i KBT och diskuterar, vad har du varit med om då som har gjort att du har format den här synen på dig själv, att du är så ointressant som människa, och var kommer det ifrån? Okej, de här inlärningserfarenheterna har bidragit till det då. Mm.
Mm.
Okej, men bara för att man vet det så behöver inte det betyda att man mår bättre för det.
Nej, precis.
Utan man tittar bakåt för att få en förståelse, varför har det blivit som det har blivit. Men man lägger krutet på hur ska vi förändra det här i nuet då. Så att man menar ju inom KBT att tidiga barndomserfarenheter ofta har stor betydelse för att forma olika problem. Men därmed kanske vi inte ska diskutera barndomen jättemycket för det, utan vi måste titta på vad gör vi åt det här och nu istället. Mm. Någonting annat kan vara kanske att man ignorerar emotioner. Ja, men ni pratar bara om kognitiv beteendeterapi, tankar och beteenden. Men var finns emotionerna i den här terapiformen då?
Ja.
Och ingen KBT-terapeut är ju nöjd om patienten tänker annorlunda och beter sig annorlunda men fortfarande mår skit. Utan det är emotionerna man vill komma åt på något sätt. Då, med kognitiv förändring och beteendemässig förändring. Och att det därför ingår en ramteknik i såra. Men också för att fånga kognitionerna. Vad är signalen för att fånga kognitionerna? Det är att man känner någon emotion.
Mm.
Okej, vad har jag sagt till mig själv nu då? Vad har jag tänkt nu?
Precis.
Som gör att jag känner så här.
Mm.
Det låter med så rimligt. Alltså, gud, så här, varför ska man vara och gräva liksom, bara i det gamla? Alltså, man kan ju inte göra någonting åt det som redan har hänt.
Nej.
Det är mycket bättre att fokusera på det som är här och nu.
Mm. Fast det kan vara bra att göra en liten kort tillbakablick så man får någon förståelse där.
Såklart.
Och där tycker jag man märker vissa könsskillnader. Att kvinnor är i regel lite mer intresserade av att titta lite bakåt och få en förståelse.
Ja. Mm.
Medan männen, vi gör något här nu.
Ja, det tror jag med.
Men det tror jag typ att man bara så här är uppväxt med. Den bilden har jag med haft så här, att man så här ska liksom, alltså anledningen till varför jag är som jag är på grund av saker som har hänt i min barndom. Alltså det är väl typ det första jag fick lära mig om psykologi, skulle jag nog säga, att så här, ja, men allt har att göra med hur min barndom eller hur jag växte upp, och undrar om jag beter mig så här för att jag har varit med om det här. Alltså man vill liksom hitta anledningen till varför man är som man är.
Precis. Men det tror jag är mer kvinnor än män.
Ja, säkert.
Som du säger, jag tror mycket mer män är så, nej men nu vill jag lösa det här och nu, jag skiter i varför. Bara jag mår bra. Alltså, att man kanske, alltså rent generellt och såklart, alltså ha en, att kvinnor kanske är lite mer benägna i att säga, jag vill verkligen fatta varför är jag här. Alltså,
varför blev det som det blev?
Precis.
Ja. Ja.
Men vad finns det egentligen för forskningsstöd för KBT?
Ja, det finns ju ett omfattande forskningsstöd. Då, och om man tittar till exempel på Socialstyrelsens riktlinjer så rekommenderas KBT som förstahandsval vid alla ångestsyndrom utom faktiskt GAD, där man rekommenderar läkemedel först, vilket förvånar mig och som avviker lite från andra riktlinjer i USA och Storbritannien och så.
Mm. Oj, ja.
Och där jag tycker verkligen psykologisk behandling, KBT, har stort värde. Men när Socialstyrelsen gör de här riktlinjerna, då går man ju igenom all forskning och tittar på vad säger det då. Och där gör man den bedömningen. Och bedömningen är likadan när man tittar på amerikanska riktlinjer och så då, och brittiska. Och det börjar ju mycket med fobier. Man menade att ja, vid fobier ska man använda beteendeterapi, som det heter på den tiden.
Ja.
Och sen börjar man, ja men man kan nog använda det vid depression också. Vid depression har det väldigt gott stöd. Och sen har det fullkomligt exploderat. Ja, men man kan använda det vid hälsoångest, man kan använda det vid ätstörningar, man kan använda det vid personlighetsproblematik och ja, indikationsområdet har utvidgats nu enormt. Då. Mm.
Men hur använder man det? Alltså, så här, det är ganska, man förstår ju att om man ska bota en fobi så handlar det om att ja, men då ska man liksom ha målet att kunna hålla en spindel i handen, säger vi om det är spindelfobi. Men hur använder man KBT i liksom depression? Det känns som att då finns ju inget att ta på samma sätt som vid en fobi till exempel.
Nej. Ja, vid depression så är det egentligen två behandlingstekniker som är de mest centrala. Inte de enbart man gör, men kanske de mest centrala. Den första är beteendeaktivering.
Mm.
Och den andra kognitiva interventioner, verbala interventioner. Men att vad ofta patienter hamnar i det är att de minskar sin aktivitetsnivå. Gör mindre och mindre. De får mindre stimulans. Tänker mer negativt. Blir mer och mer deprimerad. Jag tänker att det är ingen idé att göra någonting. Allt är kört. Och aktiverar sig mindre och mindre. Så att en första åtgärd vid KBT vid depression, det är ofta beteendeaktivering. Att höja patientens aktivitetsnivå. Vad gjorde du tidigare då? Vad blev du glad av tidigare? Vad vill du med ditt liv? Vad värderar du som viktigt? Aha, du vill ha ett jobb. Kan skriva en meritförteckning, var en sak att titta på då.
Mm.
Och det är inget roligt att skriva en meritförteckning, men det leder till det man värderar som viktigt att få ett jobb här.
Ja.
Och ofta också att det kan vara beteendeaktivering som ifrågasätter tankar, ifrågasätter kognitioner. Det kanske kan komma en patient till mig och säga, det spelar ingen roll vad jag gör. Allt är bara grått och trist och det är inte aktiviteter som vi behöver titta på, utan vi måste göra något annat för att jag ska bli fin här i depressionen, inte att jag ska börja göra saker. Okej, så att du tänker oavsett vad du gör så är ditt stämningsläge bara en rak linje. Då. Mm. Okej, det är en hypotes att det är på det sättet. Du.
Mm.
En annan hypotes det är att du är precis som alla andra patienter, att beroende på vad du gör kommer ditt stämningsläge att gå lite upp och ner.
Mm.
Har du någon idé hur vi skulle kunna testa vilken av de här två hypoteserna som gäller? Okej, genom att göra lite saker och se om det händer någonting då. Ja.
Mm. Mm.
Vad skulle du kunna göra till veckan nu då? Om vi tänker oss saker som du tidigare har upplevt stimulerande och roligt och så. Ja, du skulle kunna ta kontakt med din granne och ni brukar gå fika som du sa. Då. Ja, gå på gymmet brukar du göra med det du har slutat med. Och, ja, promenader brukar du ta efter jobbet varje dag. Ja. Mm. Och skulle vi kunna göra så då, att för varje sån här aktivitet du gör så skattar du ditt stämningsläge.
Mm.
Och enligt din hypotes då kommer det här vara en rak linje beroende på oberoende på aktiviteter. Enligt en alternativ hypotes så kommer vi se att ditt stämningsläge går lite upp och ner då, beroende på vad du gör. Okej, spännande. Och när patienten kommer tillbaka, vad kan man se? Stämningsläget varierar en hel del beroende på aktiviteter. Vad säger det här dig då? Ja, att det tycks vara så att stämningsläget varierar beroende på aktiviteter. Och om det är så, vad borde vi lägga in i den här behandlingen då? Någon form av beteendeaktivering.
Mm. Mm.
Och ofta är det den första delen man gör i kognitiv beteendeterapi vid depression då, beteendeaktivering. Och att man sen går över till mer verbala kognitiva interventioner där man tittar på olika värderingar, antaganden patienten har som kanske har gjort patienten deprimerad. Till exempel, mina prestationer är lika med mitt värde som människa.
Mm.
Eller vad det nu kan vara.
Känns vanligt, ja.
Men alltså, kan man se så här på, alltså som på lång sikt, hur många är det som blir hjälpta av KBT? Alltså om man tänker så här procentuellt av de som genomgår en behandling.
Ja, det varierar ju lite grann då, för olika syndrom och så. Men talar vi om specifika fobier, du är väl uppe i 90-95% då.
Åh, jäklar.
Ja. Och pratar vi paniksyndrom så är det väl lite motsvarande siffror också där då. Och kanske något lägre vid social ångest, men väldigt högt där också då. Men vad gäller till exempel GAD, Generalized Anxiety Disorder, generaliserad ångest, eller man brukar kalla det tänk-om-syndromet.
Mm.
Tänk om det händer, tänk om det händer.
Mm.
Tidigare var siffrorna där bara runt 50% som svarade på behandlingen med liksom första generationens KBT. Men nu med andra generationens KBT så där är siffrorna väldigt goda också, på 80-85. Mm. Och vad man jobbar med i första generationens KBT, det var att mycket att man jobbar med GAD på samma sätt som man jobbar med andra ångeststörningar. Om patienten kom och sa, ja men tänk om det händer. Och man tittar, ja men är det så sannolikt och är det så realistiskt och är det så allvarligt om det skulle hända? Och då sa patienten och var mycket tacksam och åh, ni är inte längre orolig för det. Tack, det var verkligen hjälpsamt det här. Mm. Men sen kom patienten tillbaka nästa vecka. Nu är jag orolig över det här istället.
Det förflyttar sig.
Det förflyttar sig på något sätt. Oj, nu trycker vi ner lite oro där och lite oro där och lite oro där. Och då börjar man fundera, måste vi hitta mekanismen som driver själva den här oron då? Och då börjar man titta på det här jag pratade om tidigare med intolerans för osäkerhet och positiva antaganden om oro. Mm. Då är det bättre resultat där också. Men jag skulle väl kunna sticka ut hakan och säga att det är ingen annan psykoterapiform som genomgående har visat bättre resultat än KBT vid något syndrom då.
Mm. Wow,
det har ju funkat för dig.
Verkligen. Funkat för mig jättebra.
Men terapiformer utvecklas ju hela tiden. Mm. Vad finns det för utvecklingslinjer inom KBT?
Där finns det ju en rad olika utvecklingslinjer. Och man börjar mer och mer prata om KBT också då, som ett paraplybegrepp för en rad terapiformer. Mm. Men att alla kognitiva beteendeterapier har det gemensamt att man menar att förändring sker via kognitiv mediering, att via förändrade tankesätt då. Men en väldigt stor utvecklingslinje som kommer nu och som växer faktiskt en hel del i Sverige också nu, det är metakognitiv terapi.
Okay.
Och vad det går ut på, det är att man menar, ska vi verkligen titta på patientens tankar eller ska vi titta på patientens tankar om dess tankar?
Oj.
Och att man då kan ha vad man kallar metakognitioner då. Vilken konstig tanke det där var då. Hmm. Så där tänker man nog när man blir psykotisk. Eller, eller att man har kanske de här positiva antagandena om orostankar till exempel också. Då. Att det är bra att oroa sig. Men också kanske man har negativa tankar om orostankar också. Men tankarna kommer att förgöra mig. Men jag måste ju oroa mig för det är bra. Men den förgör mig också. Och att man kommer i problem där då. Eller till exempel OCD, där är det väldigt vanligt med tvångsimpulser, tvångstankar. Precis. Och jag skulle säga att alla har vi tvångsimpulser och tvångstankar. Det är inte det som problemet, utan våra tankar om våra tankar där.
Ja,
hur vi tänker kring våra tvångstankar. Och ja, men när min son var liten till exempel, när han satt i barnstolen där och jag skar bröd, då kan impulsen komma. Tänk om man skulle ta den här kniven och bara hugga av huvudet. Och då tänkte jag lyckligtvis, jag var konstig hjärnan där, vad den producerar knäppa tankar.
Mm.
Men om jag då hade tänkt, men gud, vad är jag för monster? Jag är på väg att göra något sånt här.
Håller jag på att bli galen.
Ja, då skulle jag försöka undertrycka den tanken och då skulle den komma starkare.
Mm.
Där arbetar man ju då mera med att liksom titta på patientens tankar om dess tankar. Är det så att vi alla har såna här tankar? Det är inte det som är problemet, utan att det är du som
gör det till ett problem
för att du tolkar det.
Precis. Vad intressant.
Så att det är väl en utvecklingslinje. En annan utvecklingslinje, det är någonting som heter acceptance and commitment therapy, där man tittar mycket på, okej, men kan du gå i din värderade riktning i livet med de här symptomen? Kan du göra det du vill med din smärta, med din ångest? Och tar man steg i värderad riktning så minskar smärtan och ångesten minskar. Då.
Mm.
Och traditionellt inom KBT så har det också betonats att ta steg i värderad riktning. Men man har först tänkt att först måste vi på något sätt minska symptomnivån. För att med den höga symptomnivån är det svårt att gå i värderad riktning. Mm. Men inom ACT tänker man lite annorlunda där. Då. Och också när man har negativa automatiska tankar så arbetar man väl på två sätt inom kognitiv beteendeterapi. Enda försöka omvärdera tankarna eller försöka distansera sig till tankarna. Och inom acceptance and commitment therapy arbetar man väldigt uttalat med att distansera sig till tankarna. Om jag tar ett exempel här till exempel. Om jag har fått tanken, hjälp, jag har fått en hjärtinfarkt. Om jag skulle försöka omvärdera den tanken, då skulle det vara, men hallå, så har jag känt tusentals gånger tidigare. Varför skulle så välbekanta symptom den här gången predicera ett helt annat utfall?
Mm.
Det här är en klassisk panikattack jag får nu.
Precis.
Lägg ner nu.
Mm.
Då omvärderade jag symptomen. Om jag istället skulle distansera mig, då skulle det vara, Hjälp, jag har fått en hjärtattack. Ja, nu producerar hjärnan den tanken. Hjälp, jag har fått en hjärtinfarkt.
Ja.
Ja. Ja, kommer den igen. Hjälp, jag har fått en hjärtinfarkt. Hjälp, jag har fått en hjärtinfarkt. För den håller på. Ja, jag bryr mig inte om vad min hjärna håller på att producera för konstiga tankar. Utan jag gör vad jag tänker göra nu. Och så får den där hjärnan hålla på där.
Oh. Man lite skiljer på sig själv och sina egna tankar.
Exakt, ja. Oh. Exakt, oh,
Gud.
Ja. Mm. Och där har det varit på något sätt en liten konflikt inom KBT. Oh. Ska vi omvärdera tankarna eller ska vi distansera oss från våra tankar?
Mm.
Och personligen tänker jag att båda de här arbetssätten är väldigt, väldigt bra och att det gäller att titta lite på för den här patienten, mm, vad passar bäst det här?
Precis.
Och vilken situation det blir. Liksom.
Ja. Ja. Wow, vad intressant.
Ja.
För att se liksom, var hamnar det här? Mm. Men att hitta rätt liksom, terapiform eller rätt terapeut eller psykolog, det kan ju vara en djungel. Alltså det är ju jättesvårt. Men hur vet man att en psykolog har utbildning eller kompetens inom KBT? Mm.
Ja, det där är ju ett område för sig då.
Ja.
Och många kanske säger att man har kompetens inom det här och jag är utbildad med det här också, men stämmer det verkligen då? Mm. Ja, har man gått en veckokurs kanske eller en tvådagars kurs eller någonting då? Och en möjlighet där, det är naturligtvis att man går in på hemsidor som intresseföreningar för kognitiv terapi och kognitiv beteendeterapi har. Och i Sverige finns det väl två stora föreningar och de har liksom förteckningar över terapeuter som har utbildningen och så. Så det är ett sätt då, att titta på det där. De här föreningarna heter en av de svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier. Skriver man det i en sökmotor så hittar man dit. Den andra heter beteendeterapeutiska föreningen.
Mm. Okej. Okay.
Mm.
Bra att veta ändå.
Ja, verkligen.
Och det där har väl varit ett litet problem i branschen också, tycker vi, att kanske man har en väldigt lång psykodynamisk tradition. Det är idag lite svårt att få patienter.
Mm.
För att det har inte samma marknadsföringsvärde. Och så går man en kort kurs i KBT på en vecka. Och så ringer man, ja, jag kan också KBT nu. Och då kommer patienterna, men kan man verkligen det? Efter en veckokurs eller någonting då?
Gud.
Absolut inte.
Oh.
Så att bara för att terapeuten säger att jag har kompetens i det här behöver det inte vara så då.
Nej.
Okej. Mm. Mm. Ja, men då ska man titta på de här olika föreningarna.
Verkligen, det är ju jättebra.
Ja.
Men man får säga det, det är inte så något skyddat liksom. Alltså jag tänker psykolog och så här, det är ju en skyddad titel.
Mm. Mm.
Men KBT-terapeut är inte det då?
Nej, det är det inte. Nej. Utan vem som helst kan efter en veckokurs eller någonting säga jag är KBT-terapeut och öppnar en mottagning eller någonting. Då är det ingen skyddad titel då.
Mm.
Utan bra är ju att man tittar på, är det här en psykolog, en psykoterapeut, en socionom eller något annat människovårdande yrke som sen har gått vidareutbildningar i kognitiv beteendeterapi.
Ja.
Och tyvärr, allt som har ett högt marknadsföringsvärde missbrukas ju också då.
Ja, precis. Ja.
Jag gick förbi ett fik på Söder här tidigare. Och då stod det där i fönstret att kom in och fika hos oss så får du lite KBT under tiden.
Nej men gud!
Åh herre!
Och det är ju ett sätt liksom där det här missbrukas på något sätt. Då.
Ja. Precis.
För att de här bokstavskombinationerna har så otroligt marknadsföringsvärde.
Ja.
KBT.
Mm.
Och tar vi bort K-et framför och vi säger bara beteendeterapi, då har det inte alls samma marknadsföringsvärde.
Nej.
Så där kan det vara också vissa som jobbar med beteendeterapi men kallar det för kognitiv beteendeterapi för det säljer mera, men egentligen vad de jobbar med är beteendeterapi, så det är en djungel det här för patienten.
Ja, verkligen. Ja. Det är som att vi skulle säga, ja men lyssna på ångestpodden vi och få KBT. Alltså,
ja.
Mm.
Vi är lite som KBT-terapeuter kan man säga.
Ja,
efter att ha gjort samma avsnitt.
Det,
nej, men efter avsnittet med dig idag så är vi också
eller, alltså, som att vi skulle säga det. Jag menar, det är ju livsfarligt för patienter då, alltså, eller för liksom privatpersoner när man ska söka sig att tro det.
Ja.
Mm. Alltså, men så man ska titta på de här alltså, utbildningar alltså, psykolog, socionom, alltså de här
ja, och psykoterapeut och,
precis, och, att man har liksom någon sån utbildning i
precis. Och en legitimerad psykoterapeut har som grundyrke psykolog, psykiaterutbildning, läkarutbildning, socionomutbildning eller psykiatrisjuksköterska eller något liknande och då vet man att man har en gedigen utbildning bakom.
Precis,
det är bra.
Någonting annat som jag personligen är väldigt intresserad av nu också, det är vad som kallas transdiagnostisk KBT eller processbaserad KBT.
Mm.
Och om man ska försöka förklara det lite lättfattligt då, så menar man, kan det vara så att vi ska släppa det här lite grann med att vi ska ha den behandlingen för panikångest, den behandlingen för social ångest, den behandlingen för hälsoångest? Eller kan det vara så att det finns en underliggande mekanism som förklarar problematiken för alla de här tre diagnoserna, men den tar sig lite olika uttryck då? Intolerans för osäkerhet, till exempel vid social ångest. Jag måste vara helt säker på att alla i det här rummet gillar mig.
Ja, ja, precis. Mm.
Eller vid panikångest. Jag måste vara helt säker på att jag inte har hjärtfel nu.
Ja. Mm.
Eller vid tvångssyndrom. Jag måste vara helt säker på att dörren är låst nu.
Ja. Mm.
Och är det då den här underliggande mekanismen man ska titta på? Intolerans för osäkerhet och öka patientens tolerans för osäkerhet. Och att då kan vi komma åt om patienten har social ångest, panikångest,
ja,
och GAD. Alla de tre diagnoserna med en och samma behandling. Vi behöver inte, först ska vi ha den panikångestbehandlingen, den sociala ångestbehandlingen, och vilket blir väldigt otympligt då.
Mm.
Och vad som är så bra med det här också tycker jag, det har ju blivit lite alltså en bokstavsdjungel inom KBT. Man pratar om DBT, FACT,
just det,
CT, MCT och en djungel av förkortningar.
Mm.
Och i den här nya transdiagnostiska vågen som verkar vara ett helt nytt paradigm inom KBT som växer fram, det tittar man lite grann mera på, okej, vilka mekanismer är aktiva för den här patienten? Nu struntar vi om de är utvecklade inom kognitiv terapi, inom metakognitiv terapi, inom dialektisk beteendeterapi, eller om de är utvecklade inom, är den här processen aktiv? Jobba med den. Och då pratar man om då transdiagnostisk processbaserad KBT. Men jag ser det inte som omöjligt att om vi flyttar oss 10 år, 20 år framåt i tiden, att vi kommer att prata om inte transdiagnostisk KBT utan om transdiagnostisk psykoterapi. Och okej, är den här processen aktiv? Ja, det är den, vi kan se det. Vi struntar oavsett inom vilken terapiform den är utvecklad. Är den aktiv? Jobba med den.
Ja.
Även om den skulle vara utvecklad genom psykodynamisk psykoterapi och ha evidens.
Ja. Wow.
Ja, det är så spännande.
Ja.
Ja. Så att en möjlighet är att KBT försvinner om x antal år. Oavsett som mer man pratar om evidensbaserad psykoterapi nu.
Ja. Wow. Ja, det, man känner hopp ändå.
Ja.
Det är jättehäftigt.
Ja, verkligen.
Gud.
Ja.
Mm. Okej, men då har vi kommit till sista frågan.
Mm.
Vad inspirerar dig?
Ja, om vi börjar med yrkeslivet som är lite mer ofarligt kanske. Men, nej, men att se en patient komma och ha väldigt stora problem och se att wow, det funkar det här.
Ja.
Jag kan ge den patienten hjälp. Det inspirerar mig.
Ja. Mm.
Det skulle jag säga, jag jobbar med utbildning, jag jobbar med patientarbete och handledning och så. Och utbildningen kan ju bli lite samma sak och sådär. Men alla patienter är olika. Mm. Och det är det som är så patient så spännande. Och vilken enorm ynnest att någon annan person delger mig om dess tankevärld. Wow, så fascinerande.
Ja.
Om de allra djupaste, mörkaste tankarna, att man får tillgång till dem hos en annan människa.
Kanske något de aldrig har sagt tidigare. Liksom.
Nej, precis. Ja. Och det säger många. Jag säger nu, det har jag aldrig sagt till någon människa tidigare.
Ja, det är så häftigt.
Ja. Så jävla fint. Mm. Tack så jättemycket Bengt för att du ville ge stångest på den.
Tack så mycket att jag fick komma. Mm.
Tack.
Ja, informativt och bra.
Och jag kan säga det, jag har ju gått i KBT för olika saker.
Ja.
Jag har gått i KBT för panikångest, för depression och för generaliserat ångestsyndrom.
Yes.
Funkat varje gång.
Mm. Ja, men det har ju verkligen funkat otroligt. Det är också, det är så häftigt faktiskt att se, alltså när man känner någon eller står någon väldigt nära, att se förvandlingen, hörde jag på att säga. Nej, men utvecklingen under en KBT-behandling. För det märks så otroligt tydligt när man har utsatt sig för de här olika sakerna.
Jag måste säga att depression var det som KBT funkade sämst för mig.
Ja.
Panikångest extremt bra, GAD extremt bra.
Ja. Alltså, ja, du har ju också kräkfobin.
Ja, just det.
Den hjälpte också med KBT.
Ja.
Mm.
Ja, men du ser.
Ja.
Alltså KBT är life.
Yes, jag tänker så här att alltså ni kan ju skriva till oss på Instagram, där heter vi Angestpodden, eller om ni vill mejla oss angestpodden@ingetfilter.se, kommentera någon av våra bilder, kanske den senaste här nu, en video på Bengt ju, med olika terapiformer som ni vill att vi gärna tar upp. Mm. Och så ligger bollen på oss att hitta ett lika bra proffs som Bengt.
Ja, men jag tänker så här med vissa terapier ni skriver, har jag sett, då tänker jag så här, humbug. Ja. Men vi kan ta upp dem ändå.
Yes,
och vi
absolut.
Visade sig att så här, fast det där är, finns ingen vetenskap. Bra, då kan vi också förmedla det.
Precis, och också så här, det här kanske bara är placebo, men placebo ska man inte heller underskatta.
För som ni förstår så är ju KBT, alltså vetenskapen finns ju på KBTs sida, så att säga.
Yes.
Och det är väldigt tryggt. Jag tycker det är bra att understryka det som Bengt säger med, att man verkligen kollar upp när man ska gå i KBT. Är det här en psykolog? Finns det liksom en utbildning? Mm. Det är ju skandal att vem som helst kan få utföra KBT.
Det här med KBT-caféet på Söder i Stockholm, men vet jag inte vad jag tycker om. Men, well.
Som sagt, vi har bara ett avsnitt kvar innan det är premiär.
Åh, herregud, det är så jävla sjukt. Men det finns fortfarande biljetter. De köper ni på eventin.se. Det är bara att söka på Ångestpodden där, så får ni upp samtliga evenemang där, både till Skala, Lund och Göteborg.
Alltså skjuts in nu. Skynda.
Så ses vi något av de här datumen.
Ja, alltså vi kommer signera böcker efteråt också.
Ja,
eller
lätt.
Bara prata om man vill.
Lätt.
Lätt eller lätt.
Ha det bäst, så hörs vi som vanligt nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.